Du lytter til P1.
En veninne var nylig på toget opp på fjellet, og så på vei til Oslo med Bergensbanen, midt i en tunnel, rett før Finse, og hvis det har vært det, altså togets høyeste punkt, 1222 meter over havet, så var det bråstopp inne i tunnelen. Det ble helt sånn stummende mørkt, og så ute var det iskald storm, mange minusgrader. Tenk at du sitter da inne i tunnelen, det blir stadig mindre luft, toalettene blir oversvømt, det stinker kloakk, folk begynner å få panikk. Og det var da på dette tidspunktet at min venninne da bakser seg gjennom mørket til kafévognen for å skaffe vann til medpassasjerer med klaustrofobi og angstanfall. Vann fikk hun ikke, for kassen virket ikke, ble det sagt. Og togpersonellet kunne jo ikke akkurat begynne å dele ut vann heller, det var nemlig ikke nok til alle.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Altså, den situasjonen var det 5,5 time satt i dette. Hva tenker du også, hvordan hadde du reagert?
Nei, det der låter jo veldig otäckt og arbetsamt. Men jeg tenker også at man ändå vet, om man åker tåg i Norge, at man kommer å få hjelp før eller siden.
Du tror det?
Ja, det
vi satt i alle fall der i stummende, kloakstinkende, iskaldt mørke, uten mat og uten drikke. På et tidspunkt så ble det utdelt glow sticks. Og da toget endelig ble trukket ut av tunnelen og stoppet for hotellet, så gispet passasjerene etter frisk luft, og så endelig kunne de altså puste. Iskalle og full av angst komme seg inn på hotellet på stasjonen og varme seg, var tanken, for varm kjøttsuppe. Men da hotellet ante hva som var i gjære, så låste de døra, og så satte de opp vakthold.
Hva?
De ville ikke ha 250 desperate passasjerer inn dørene, ifølge altså min veninne da.
Hva?
Men da hun fortalte dette, så tenkte jeg at dette høres ut som en slags metafor for den tiden vi lever i. Altså, får ingen vann, det er ikke nok vann til alle, du får ingen mat, det er ikke nok mat til alle, vi forteller ikke hva som skjer, og vi låser døren når du endelig kan komme til en eller annen form for løsning. Altså, jeg kjente panikken. Men det rareste av alt, da toget endelig kom til endestasjonen Oslo etter 16 timer, for de måtte vente 2,5 nye timer i samme tunnel på vei tilbake. Så var det, altså det har ikke vært noe i mediene, ingen klaging. Altså, ingen klaging. Det ble nevnt i en liten notis. Men nå klager jeg for henne. For meg så er dette nå en slags hevn over samfunnet som tillater sånn ødeleggende og lammende dumskap.
Men ja, da må jeg si at om det her hadde vært Sverige, da skulle kanskje ikke 250 passasjerer, men 50 passasjerer skulle gått ut på sosiale medier og draget i gang en storm. Kontinuerliga uppdateringar, alla ansvariga hade tvingats be om ursäkt, man hade tillsatt en haverikommission.
Ja, det kan du säga.
Ja, intressant. Det kunde ju slet inte ske i Danmark, för vi har inte någon tunneller.
Nej, det har altså, det varit.
Vi har en till Sverige och en till Jylland, ikke? Men det är ju det.
Men sitte i kloak i 5,5 timer, det kjente jeg at jeg fikk sånn indre angst av. I en kort kommentar har vi beklaget forsinkelsen som passasjerene måtte oppleve.
Men det er jo virkelig interessant det der med, hvem vil lukke hvem inn, ikke, i tilfelle av katastrofen. Altså, for blir dørene lukket, og jeg tenker da tit på, at når Danmark går under på grund av de stigende vannstanden, eller Norge går under på grund av en russisk invasion, eller Sverige går under på grund av, bandekriminelles, magtovertagelse i samfundet. Ikke? Når vi skal flygte, os tre, ikke? Vil Norge lukke mig ind? Vil vi lukke Åsa ind? Og så videre. Ikke?
Det var din første tanke, at det er jeg, som skal låse sig.
Kan gøre som min veninde. Hun var lokalkjent, så hun kom sig ind via kælderen. Det bliver din løsning, Hassan. Jeg skal give dig nøkkelen til kælderen i Norge. Da vi nylig snakket om Ronja Røverdotter og synet på barn nylig i podden, så fikk jeg en melding fra en lytter. Kan ikke dere, skrev hun, på en eller annen måte ta opp hvordan en ser på eldre? De har ikke en like sterk stemme lenger. De er ikke lenger likestilt oss andre. Blir de gamle nok, så har de ikke det. De er bare gamle. Far min er 101, en helt klar, smart fyr, men ei hvor han sliter med å bli hørt. Skal vi ikke gjøre det? Altså, befolkningen blir eldre, verden, det er bare den ene eldre etter den andre som stiller til valg rundt forbi. En skulle tro det var de gamles tid, men hvordan ser samtiden på alderdom? Dette er jo et tema du har vært opptatt av mange ganger også.
Ja, jag tänker att man ser de äldre på två sätt. Dels som en kostnadsbörda. Det kostar vårdpengar, de kan inte ta hand om sig och sådär. Men sen finns ju också en väldigt, väldigt stark idé om att gamla är egentligen inte gamla, utan 80 är det nya 60. Och de är starka konsumenter och de ska resa jorden runt och ta hand om alla barnbarn och ha sex hela tiden, och så att det är ju det att de inte får vara gamla heller. Mm. Så att det är något väldigt motsägelsefullt, tänker jag, i att vara gammal idag. Dels är du en börda och dels så får du inte vara gammal, utan du ska vara lika rask som oss andra. Vad tänker ni?
Ja, det är ju riktigt, alltså det är ju sådan det blir sett på, ikke? Men jag har personligt altså det problem, at jeg jo føler, at min relation til mine gamle er defineret af vores forhold op igennem mit liv. Ikke? Mm. Så jeg har meget svært ved at se på det som et kollektiv. Altså jeg kan jo se, at der er nogen, altså mennesker på min alder, som er meget, meget interesseret i at tilbringe rigtig meget tid med deres gamle. Ikke? Mm. Og jeg forestiller mig, at det er fordi, der gennem rigtig, rigtig mange år er blevet opbygget en kærlighedsfuld tillidsrelation mellem generationerne. Ikke? Mm. Og det er jo det, jeg håber på, at jeg kan få opbygget til mine børn, så jeg ikke skal blive gammel alene. Altså, Men jeg må sige, mit eget forhold til mine ældre, altså ikke kun mine forældre, men den generation af ældre i min familie, er et besværligt forhold. Altså det er ikke et ukompliceret forhold, hvor vi bare kan nyde hinandens selskab, og hvad hedder det, at de kan blive gamle og få min omsorg og så videre.
Men ser du også på syn på alderdom gjennom det? Ville det vært annerledes hvis de var unge? Altså jeg har noe også med syn på gamle.
Ja, fordi det frygtelige er jo, når de mennesker tæt på en, som man har haft et kompliceret forhold til, ikke længere kan klare sig selv. Ikke? Hvad gør man så? Altså, har man et ansvar på trods af en besværlig relation? Ikke? Har man så et ansvar, altså et specifikt ansvar, som gør, at man skal lægge sit liv om, når de bliver gamle? Hvilket mine forældre er. Altså, de er gamle, ikke? Og lider også under at være gamle nu med forskellige følgevirkninger. Ikke? Så det er jo et stort dilemma. Altså, er der noget automatisk, en automatisk forpligtelse mellem generationerne i en familie, eller er der ikke? Det er jo det store spørgsmål. Ikke? Mm. Jeg håber jo på, at jeg oparbejder en god relation til mine børn, så de kan tage sig af mig, så de har lyst til at tage sig af mig, når jeg bliver hjælpeløs. Ikke? Men jeg ved ikke, hvordan det hænger sammen. Jeg er forvirret, altså.
Jag tycker det är intressant det du säger, Hassan, för att jag tänker att vi i vår del av världen med i alla fall haft en väldigt stark välfärdsstat, och så att den här typen av, den här fasen i livet är det staten som ska hjälpa oss med. Staten ska ta hand om oss genom att se till att det finns någonstans för gamla människor att bo, där man kan få hjälp eller man ska få den assistens man behöver och sådär. Och det där, i alla fall i Sverige då, så ser man ju att det här minskar och det ställer högre krav på barnen, och ofta döttrarna eller svärdöttrarna går ner i arbetstid för att kunna ta hand om sina föräldrar eller svärföräldrar. Och det gör man nog oavsett om man har bra relation till sina barn eller inte kanske. Och jag tänker så här, jag vill inte att det ska vara beroende om man har en bra relation till sina till sina barn, utan jag skulle nog ju helst se att det där inte behövdes, utan att man kan umgås i alla fall, men inte för att man ska behöva ta hand om sina föräldrar. För det är ett ökat krav, vi pratar om det i Sverige, att det ställs ökade krav nu på barn att ta hand om föräldrarna. Det som samhället tidigare gjorde.
Ja. Mm. Detta är ju något av det som Lars Tregård, den svenska historikern bland annat, har varit väldigt upptatt av länge, att vi kommer att komma in i den situationen. Men det är då jag lurer på, hur ser vi på äldre? Och det är flera serier på Netflix nu som tematiserar ålderdom och åldrande, som det heter på svensk. Midsummer Night på Netflix, som är väl kanske det mest skandinaviska du kan komma, där alla har blont hår och men vi har ett äldre par. Nej,
inte helt.
Inte absolut alla, men väldigt många. Det är ett par undantag. Och den svenska realityn Hotell Romantik, Midsummer Night, det är ju då en slags familjedrama, kan man säga, från Sankt Hans aften. Men också den svenska realityn Hotell Romantik, som alltså är en reality där folk över 65 är på ett hotell i Davos och ska pröva att finna kärligheten.
Schweiz, det är svindyra klockor och välgjorda ostar.
Och kärlek också, kärlek ju.
Just ja, det får vi hoppas på, för nu är det dags för ett härligt gäng 65-plussare att komma ur sina skal och få en chans till romans.
Har du sett detta?
Ja, jag såg första säsongen som kom förra året och blev så irriterad på att programledarna som är unga, i 40-årsåldern kanske, att programledarna behandlar de här gamla människorna som ska hitta en ny kärlek som barn. Mm. Alltså man sysselsatte dem som vore de på dagis, alltså på förskola. Ja. Och jag tyckte att det var ganska förnedrande att se när de drog igång såna här konstiga lekar och det var infantilisering verkligen, och det var rätt provocerande tycker jag. Alltså sen Viagran kom ut på marknaden så förväntas även gamla människor att ha ett väldigt aktivt sexliv, och man ska visa att man är attraktiv ända in i krematoriet, alltså till man dör. Det är nog ett ganska tungt krav, tror jag, att leva upp till. Förut när vi var barn, då var det så, tanken på att gamla människor låg med varandra var ju väldigt äcklig. Nu är det lika provocerande äldre människor som säger att de inte har ett sexliv. Då är de misslyckade. Eller? Får jag iväg för långt här?
Ja, tänker du ha sån?
Alltså i förhållande till den här, vad heter det, Hotell Romantik, så ja. Altså, jeg har virkelig nyt at se det. Ikke? Jeg synes, at det er en fantastisk skildring af ældre mennesker. Jeg opdagede, at jeg har haft sådan en forestilling om, at når folk bliver gamle, så bliver de ens. Ikke? Altså, de bliver sådan en grå masse, altså bogstaveligt talt, ikke? Med gråt hår, ikke? Og de begynder at gå i gråt tøj eller beige tøj, ikke? Og så ligner de alle sammen hinanden. Ikke? Men i denne her... på det her hotel, ikke, hvor de her ældre mennesker mødes for at finde kærligheden, så ser man jo med ekstrem stor tydelighed, at de nærmest bliver endnu mere individualistiske, eller endnu mere adskilte individer med alderen. Ikke? Altså deres karakter er jo, helt ekstreme. Ikke? Altså man har ham, der flørter med kvinderne, man har hende, der har brugt mange mænd, man har ham, den generte, og hende, den tilbageholdende. Ikke? Og man kan også se på deres tøj, når man sådan sidder og kigger på dem, hvor adskilte individer de er fra hinanden. Og naturligvis er de det. Jeg opdagede bare, at jeg ligesom har set gamle mennesker som en klump, og ikke som enkeltpersoner, ikke? Det synes jeg var virkelig spændende.
Det er interessant slutsats. Yeah. Det er sant, for man jämför med så här, jag tittar ju väldigt mycket på datingsåpor, och där alla unga människor, de förefaller likadana för mig. De ser likadana ut, de klädda likadana, deras hem ser likadana ut. Men här är det ju väldigt forskjellige personligheter, det är alldeles sant. Alltså, vad tänker du då, Hilde, som...
Jag tänker att vi är nött till att börja och snacka om att ta äldre in i debatten på en helt annan måte som individer. Och på samma måte som vi inte ska ha alla andra i en sån, alla kvinnor är sån, alla unga män är sån, alla muslimer är sån, eller alla vad det måste vara, aldrig äldre är sån. Och det tänkte jag på faktiskt. Vi hade bursdag i den uken.
Åh, gratulerar Hilde.
Tack.
Det var en väldigt lite spektakulär bursdag, men jag öppnade dörrarna. Och något av det som var viktigt för mig var att folk skulle vara i olika åldrar hemma. Att en tänker vem har en verkligen lust till att vara sammen med. Och där skilte 40 år på de som var där. Och det har jag tänkt närmast att lage som en sån dogme i livet, att jag vill förhålla mig till världen på den måten. Och det slår mig också mer och mer, och hon som då skriver att hennes far på 101 som är smart uppegående människa och blir inte hört. Så är ju det nøyaktig den samma problemställningen som vi möter i alla samhällslag. Blir man inte hört, vem blir man då? Och så är det ju nog med det att det blir stadig fler äldre, och min mor blir alltid rasande varje gång jag brukar ordet äldrebölge, för hon säger det är så nedlatande. Och det är det ju på många vis, och så säger jag, ja, men det är ju en äldrebölge, för det man blir, så är det folk blir mycket äldre, men det är ju nettopp den upplevelsen då om att vara en belastning och samtidigt inte bli sett som ett människa. Och jag blev grundläggande provocerad i förra uke då Amrit Kaur, som är också den nya ledaren för Rød Ungdom, som är det längst vänsterpartiet vi har i Norge, som kom alltså till denna ledarstillingen via det som är blivit kallt för ett kupp. Och som har gått ut på radio och intervjuer och sagt att hon är kommunist. Hon har en nästledare som älskar Lenin, som man säger. Men han försvarar också Stalin i starka ordalag och säger att utrenskningen av partiet på 30-talet var något Stalin var nött till att göra. Och så fick hon motbör ifrån, eller det var inte egentligen hon som fick motbör. Det var NRK som fick motbör av professor i statsvetenskap Bernt Hagtvedt, som har alltså specialiserat sig på totalitära stater och totalitär politik. Och han kritiserade NRK som bara öppnar upp utan kritisk spörsmål för en koseprat runt och älske Lenin, men också den riktningen Rød Ungdom tar. Då svarte hon på i Aftenposten med något som är mycket värre än vit man som pusher 50, som är också ett begrepp som jag syns är ganska provocerande. Men hon svarte gammel vit man. Hon säger då alltså, gott vuxna vita män hater att se unga bruna kvinnor gå in i politiken. Alltså det var hennes svar. Ingen argument, alltså inte att gå in i argumentationen, alltså kritisera argumentationen eller vad som helst, men att säga att han som är alltså gott vuxen vit man hatar att unga bruna kvinnor går in i politiken.
Ja.
Alltså Karl Marx var 65 år när han dog 1883 tror jag han dog.
Mm, ja.
Så det var en gammal vit man tror jag i hennes ögon. Jag tänker att Röd Ungdom borde förstå att man kan inte hålla på med den där typen av beteende helt enkelt. För att om de verkligen är marxister på riktigt, så borde de ju veta att Karl Marx, som var sprungen ur upplysningstraditionen, sa att det spelar ingen roll vem du är. Alltså det är inte den som säger någonting som ska vinna en diskussion, utan det är den som har det bästa argumentet.
Mm-hmm.
Det är det som är upplysningstraditionen, och då spelar det ingen roll om du är gammal eller vit, eller vem du ligger med, vilket kön du har. Det här skulle jag vilja skicka med till Röd Ungdom då.
Ja.
Härifrån.
Men det är ju nog med det att man kan så lätt avfeja och säga den gamle.
Gud, ja.
Och det är lätt, det känner jag själv i kroppen. Och så är det, tror jag, också en rädsel för sin egen åldring.
Jag tror att man vet att man inte har några argument. Jag tror att man vet att man är ute på farliga vägar, och så bara drar man i med det där. eller?
Jo, men det er jo også lidt ligesom kræft, ikke? At man forestiller sig, at alderdommen ikke vil ramme en selv, før man pludselig mærker, at den kommer, ikke? Altså, når man er yngre, så tænker man jo, at alderdommen bliver ikke noget problem for mig. Altså,
just det.
Det vil gå mig fint, ikke? Men jeg synes, der er noget sært omkring det her, fordi de ældre generationer er jo i princippet ekstremt magtfulde i dag, ikke? Der er mange, og de har jo økonomiske og ressourcer, de har netværk, de har, hvad hedder det, jamen i virkeligheden alt hvad de skal bruge til at gennemføre en revolution, ikke? Jeg mener, verdens øverste leder er nogle 80 år gammel, ikke? Altså, mennesker, ældre mennesker har en mulighed for at gøre deres stemme gældende, ikke? Nu er de jo allerede blevet smidt i en kasse for sig selv, ikke? Man siger, gamle mennesker vil vi ikke høre på, og de er organiseret som ældre. Når nu de er blevet smidt i den kasse, hvorfor ser man så ikke en revolution fra den side, hvor man ligesom oplever ældre mennesker gå i demonstration på gaderne for at blive hørt? Altså, er det fordi, når man bliver ældre, oplever man så selv en afmatning? Altså, tænker man, jeg gider ikke mere, jeg bliver hjemme, eller hvad er det ligesom, der sker? Ja, det er jo en kæmpestor befolkningsgruppe, ikke? Som er underprioriteret, ignoreret, overset og underfinansieret. Hvorfor bevæger den her befolkningsgruppe sig ikke til modstand? Altså, det forstår jeg simpelthen ikke.
Mm-hmm. Altså, jeg kjenner at jeg må slåss med min egen indre forakt når jeg ser at jeg plutselig får leverflekker på hendene, eller jeg har begynt å tenke at jeg må lære meg til å sove på ryggen. Jeg hater å sove på ryggen. Jeg sover liksom med ansiktet most ned i puten. Og nå er det bare sånn, og nei, jeg må ligge på ryggen, for da kommer enda flere rynker. Altså, nei. Den type tenkning. Jo, men altså, den type tenkning som aldri har vært der. Og så tenkte jeg på at når man tenåring og får kviser, det masse ting som skjer med kroppen når man tenåring, men snakke om kviser uten noe som helst slags forakt. Eller med kviser,
finner på svenske.
Sånne ting som stikker bomser. Ut av huden. Ja, bomser. Ja. Alt som skjer med kroppen når vi begynner å bli eldre er sånn som vi ikke snakker om. Så det ligger så mye, sånn, altså, skam, der andre transformasjoner i livet kan man snakke om, og nei, jeg sliter med kvisene mine, eller bomsene mine, eller hva det er. Men man kan ikke si noen ting når man begynner å få noen sånne ting som man ikke liker, enten om det er en leverflekk på hånden, eller hva det måtte være.
Det är skamligt att prata om det. Det är skamligt att sörja att ansiktet förändras. För då är man väldigt fåfäng. Och för många feminister så är man ju också, om man säger att man fallit offer för den här utseendehetsen så blir feminister arga, trots att feminister själva pratar om utseendehets hela tiden. Mm. Det där har jag svårt att få ihop faktiskt.
Hiss och diss.
Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Hvordan står det til i Danmark, Hassan? Hva vil du løfte, og hva vil du skrote denne uken her?
Jamen, det kommer ikke til at være noget, der foregår i Danmark. Skal det det?
Nej, det skal ikke være.
Okay, fordi min uges his går til den ulmende vrede mod Hamas i Gaza. Fordi det har vi jo ikke hørt om overhovedet, men de historier er altså begyndt at komme frem nu i forskellige medier, og handler om, at der er en voksende modstand i den palæstinensiske befolkning mod Hamas. Mm. Og når man spejler det med de mange demonstrationer, der har været i Israel mod Netanyahu, ikke? 10.000 vis af demonstranter, der kræver, at Benjamin Netanyahu går af, ikke? Så synes jeg, at det her er en glædelig udvikling. Altså mere intern revolution mod den her vanvidsorganisation vil være glædeligt. Og det mener jeg bestemt, man skal støtte. Min dis går til et studie, der viser, at svenske mænd har en længere penis end andre nordiske mænd. Fordi vi ved faktisk fra andre undersøgelser, at mænd overdriver deres fysiske karakteristika, når de skal, når de præsenteres for undersøgelsesspørgsmål. Og der er faktisk nogle forskere fra Uppsala Universitet i Sverige, som har undersøgt lige præcis, om svenske mænd overdriver eller ej, og fundet ud af, at svenske mænd i gennemsnit angiver, at deres penisstørrelse er flere centimeter længere end medianlængden i Sverige. Ikke? Og en mand i undersøgelsen rapporterede endda, at hans penis var mere end 34 centimeter lang. Ikke? Som ellers er verdensrekorden.
Ja. Og så kör på.
Veckans hiss för mig, den går till riksdagens talman Andreas Norlén. Mm-hmm. Han ska ge ut en antologi med svenska dikter som han hoppas ska stimulera svenskarnas intresse för att läsa poesi. Och det här gillar jag, för det är något annat än en statligt dirigerad kanon, utan det här är en entusiastisk enskild avsändare, och jag hoppas att det här blir en bok som man kan ge bort lagom nu till studenten. Mm-hmm. När unga människor slutar gymnasiet. Min diss, den går till Sverige då. Dagens Nyheter har gjort ett avslöjande som visar att många poliser har inlett kärleksrelationer med gängkriminella. Och att många som studerar till att bli poliser har kopplingar till gängkriminella. Mm. Det här har vi pratat om förut här i podden, hur kriminaliteten äter sig in i staten och institutionerna, och ja, det är min diss. Hilde, berätta om Norge nu då.
Norge, min hiss går till ett debattinlägg i VG. Utgångspunkten var titeln Den norske ukrainerstøtten må økes kraftig. Og altså et krav om at Stortinget følger Danmarks eksempel og øker den norske militære bistand til Ukraina. Det som er hisse i denne sammenhengen her er at blant de som underskriver så finner du hele det politiske spektrum i Norge. Og du finner også alle aldre, men det er fra høyre til venstre, det er fra kulturarbeidere til forskere, og det er altså en stor, brei vifte. Og sånt gjør meg glad. Min diss, det går altså til lakseprodusenten Lerøy. Jeg vet ikke om du vet det, Åsa, men i 2022 så var det altså 7 svensker som døde i forbindelse med listeria-bakterien. Nå er bakterien som forårsaker smitteutbruddet funnet på ny, altså hos Lerøy Midt, som er lakseprodusent. Og de har fått klar beskjed om å varsle kundene sine, men min diss går også på at de fremdeles ikke sier at det var vår skyld. De sier at dette er en bakterie som finnes overalt. Helt tydelig diss til Lerøy Midt.
Gud, ja. Hiss
og diss. Er dere hevngjerrige som personer?
Ja. Yeah. Ja, altså hævn er jo, hvad hedder det, det er jo ikke sådan en, altså det kan jo være en emotionel tilstand, det kan også være en aktiv handling, men det er jo ikke noget, man indrømmer med glæde noget af det. Altså vi lever jo i kristne, hvad hedder det, kulturkristne samfund, ikke, hvor staten har overtaget hævnfunktionen, så man må ikke kalde sig hævngærig, men selvfølgelig er jeg det, altså naturligvis, altså... Både emotionelt og i praksis. Jeg kan godt finde på at hævne mig. Jeg kan endda finde på at hævne mig på min kæreste eller mine børn. Hvad med
det
dig,
Hilde?
Det
har vi snakket om. Nej, for det ligger jo så mye hævn i luften for tiden. Altså, det er så mye som handler om hævn. Krigsherrer som vil ta hævn, blodhævn, gjengmedlem som skyter hverandre for et skjevt ord, ifølge den svenske advokaten Lisa Dos Santos.
hevndrap er blitt daglig dags, kan det virke som. Og vi snakker på et vis om i disse termene hele tiden. Jeg har tenkt selvfølgelig på mitt eget forhold til hevn også, men det kan vi snakke om siden. Først må vi høre litt hva også. Hva tenker du også?
Nei, det er svårt att svara på, liksom beskriva en själv, men mina vänner tycker att jag är lite annorledes för att jag glömmer väldigt snabbt när någon har sagt eller gjort något dumt mot mig.
Ja,
jag glömmer det direkt och frågan är så här, har jag låg självkänsla som gör att jag, eller är det verkligen så att jag glömmer bort? Det är, ja, jag vet inte. Nej, jag uppfattar mig inte som särskilt hämndlysten, men däremot kan jag vara väldigt skadeglad. Alltså jag kan ju bli glad när någon som jag inte riktigt gillar åker på däng. Och det är en hemsk känsla, men visst kan jag känna så. Absolut.
Det känner jag väldigt gott igen. Fordi det jeg glemmer også hvis, altså veldig ofte hvis noen har sagt noe skjevt eller slemt, så får jeg av og til en vond følelse når jeg møter en person, men jeg har glemt ut hvorfor.
Ja, det er precis. Det er så jeg kjenner deg også, Hilde. Ja. Så det,
men jeg tror at jeg, i den grad jeg hevner i, så er det nettopp denne skadefryden. Altså når karma is a bitch. Når karma slår tilbake på folk som jeg har vært, som
men skadefryd er jo noget andet. Altså, den, ja. Så har man jo ikke nogen aktiv medvirken til, at det er gået ens fjender.
Det er nettopp det. Virkelig. Det er bare fordi, at jeg håper, at karmaen tar hevn på vegne av meg.
Men sen, jeg mener, om man har været med om trauma, som jeg tænker, både Hassan og jeg har jo lite knepiga uppväxter så där, og då kan man ju ha et behov av at i alla fall, tror jeg, Hassan og jeg, altså litterært bearbeta det man har været med om i skönlitteratur, og det kan ju uppfattas som en hämndaktion när det egentligen är någonting, ett sätt att försöka förstå sig själv. Mm. Fast inför offentligheten så är det ju också en aggressiv handling naturligtvis.
Mm. Jamen alltså jag tänker när vi talar om alltså om den globala de globala hevnaktioner, alltså den hevn där liksom foregår i Mellanöstern eller den hevn där foregår på slagmarken i mellan Ukraina och Ryssland och den hevn där liksom utspelar sig i bandemiljöerna, så är det en hevn som liksom räcker utanför, vad kan man säga, vårs de mekanismer vi har skabt for at at imødekomme hævnen, ikke? Men der er jo også inden for de her strukturer mulighed for at hævne sig. Altså man kan jo bruge MeToo til at hævne sig på en dødsfjende. Man kan jo bruge retssystemet til at hævne sig. Altså det er jo, hvad hedder det? Det er vel sådan det foregår, ikke? Og man kan jo også inden for lovens rammer hævne sig grusomt på andre, for eksempel sine forældre ved at udgive en bog, som gør dem ondt, ikke?
Altså, visst, det vet jeg noget om.
Ja.
Altså, den svenske høyredebattøren Jean Frick spilte på netop hevn, da han i en video på X opfordrer folk til at skyte folk med Gucci-kaps. Altså, gjengkriminelle, som det har blitt et bilde på i Sverige. Dette gjorde han etter faren Mikael ble drept, mens hans 12 år gamle sønn så på.
Tänk på att ha pekfingret rakt. Förutom när du ser en Gucci-keps, då ska pekfingret vara här. Och så siktar man rakt.
Och någon menade att det var en eller annan form för humor. En meme. Men det kan också virka som en upphetsing av en situation. Men det går, spiller ju rätt på hur man svarar hvis man blir utsatt for noe sånt? Og hvem svarer man på vegne av?
Ja, det er en bra fråga. Jeg tror jo tyvärr at den der typen av som ställningstagande på sociala medier, jeg tror at det er väldigt många som tänker precis så där, at enough is enough. Lås in och släng bort nyckeln eller till och med avrätta. Alltså, jag hittade en undersökning från 2016, så den är gammal. Men 40% av svenskarna kan tänka sig att återinföra dödsstraffet i vissa fall. Då pratar vi alltså om Sverige som liksom är, eller Norden, vi är kända för att vi har ett högt rättsmedvetande och vi är så civiliserade och sådär. Och jag tror att den siffran har ökat. i alla fall i Sverige, med anledning av allt våld som är. Ja, jag har suttit nämndeman. Mm. Vet ni vad det är för någonting?
Lekmansjury.
Ja, just det. Mm. Där så såg jag ju då, fick ganska stor erfarenhet av hur det allmänna rättsmedvetandet fungerar. Alltså, hur tänker man vanligt folk? Det är det som ska avspeglas i de här domstolarna kring brott och straff. Och då såg jag till exempel att det var lättare för kvinnor att få ett lägre straff för rattfylleri, alltså man har kört bil med alkohol i kroppen. Det var lättare för en chef att få ett mildare straff för narkotikabrott, innehav av narkotika, än för en byggnadsarbetare. Alltså jag såg kön och klass och alltihopa där, och etnicitet. Men vad jag också såg, det var att när man får höra den här historien bakom ett brott, så blir allting lite mer strimligt. Det är inte så enkelt, för att alla människor har en historia, och varje situation har en historia. Och sen, om man, många gånger när ett domslut kommer ut, den och den fick si och så många år, eller så här, eller frikänns till och med, så blir folk rasande, för att man vill att det ska vara mycket mer, mycket, mycket mer. Men om man har suttit och hört historierna, så är det ofta lite mer komplicerat.
Mm. Mm. Men allikevel så är det, som du har varit innom også, i populärkulturen så är ju hevn alltid att den som har gjort något blir drept.
Ja, det är som att man inte litar på att läsarna eller tittarna går med på att en gärningsman bara blir gripen och får fängelse, utan hen måste också dö. Mm. Vad talar det till för känslor som man tror att folk har? Vad tänker ni? Varför är dödsstraff, det indirekta dödsstraffet, så vanligt? Mm. Eller att de tar sitt eget liv? Vad tänker ni?
Jamen, alltså, jag syns ju hevn, inte kun hevnfølelsen, men hevnaktionen är en aktiv del av hvert menneskes existens. Ikke? Altså, vi alle hævner sig på hinanden hele tiden. Selv små børn udøver hævn over for hinanden. Ikke? Og jeg tror, at det her med, at det her begreb i den grad er blevet belagt med sådan et tabu, som det er, gør, at vi får sådan et sindssygt underligt moralsk forhold til hævnen, hvor vi så ikke kan tale om, hvor ofte vi udøver hævn, og at selv vores stater udøver hævn på vores vegne. Ikke? Det vil sige, hvis vi har været ofre for en krænkelse, og vi melder det til politiet, så tager staten over og udfører den hævn, ikke? Som vi ønsker skal og så kan det være, at vi synes, den er for lav, men det er jo ligesom der, vi har lagt hævnudøvelsen. Ikke? Og når man ser på den her debat, du nævnte før, Hilde, mellem Jean Frick, ikke? Og så redaktøren Anders Lindberg fra Aftenbladet, ikke? Politisk chefredaktør.
Aftenbladet.
Og her der hører man jo også hævnen udspille sig over for hinanden. Altså Jean Frick starter jo med ligesom at formulere, at vi skal hævne os på de kriminelle bandemedlemmer. Ikke? Det kan man så sige er ment humoristisk, altså satirisk, eller ikke. Men der er jo en hævn i det her, ikke? Så har man så hans kritiker, ikke? Den her politiske redaktør, som bruger udstødelsen eller udskamningen, ikke? Som hævnmiddel, ikke? Han siger, du retfærdiggør vold, og så videre. Jeg er ikke bange for det, du siger, men for det politiske budskab, der ligger inde under, ikke? Man kan se sådan en hævn ud. Øvelse, ikke? Og Jean Frick hævner sig så tilbage igen ved at sige, du afsporer diskussionen, du vil ikke tale om problemet, og så anvender han ligesom en tilsvarende metode til at gøre den anden, til at gøre sin moddebattør skamfuld eller føle sig gammeldags, ikke? I sin retorik, ikke? Og det er jo sådan, det er mellem mennesker, altså vi etablerer og udfordrer hierarkierne, og et af redskaberne, vi bruger, er hævn. Altså, selv inde i et kærlighedsforhold. Mm. Vi lægger os med ryggen til den anden, hvis hun har afvist os i løbet af dagen. Det gør vi jo alle sammen hele tiden. Mm. Ikke?
Mm. Jeg så filmen Hævn, Susanne Biers film fra 2010, på Netflix nylig. Mm-hmm. Fordi vi tenkte på dette med hævn. Og der er det en 10-åring som blir mobbet på skolen, og en dag så dukker det en nyinnflyttet 10-åring inn. Og han slår tilbake mot mobberne, og denne nye Christian, han en hevner.
Mm.
Der så mye interessant i den filmen, men noe av det som interessant hvor langt denne Christian villig til å gå for å hevne sin kompis, men også hevne det han mener urett. Og en av grunnen til at han går så langt, at han har ingenting å tape, han har mistet sin mor. Han sørger.
Yeah.
Han har ingenting, mener han selv.
Yeah.
Og det tenker jeg at folk, altså hvis man ikke har noe å tape, så kan hevn bli grusom.
Ja, det tror jeg verkligen. Du har rett
i. Ja. Verkligen.
Og så tenker jeg også over, hvor lang tid i sitt liv hevner man sig over det, man var udsat for i sin barndom, for eksempel, eller sin fortid. Altså, jeg opdagede dengang, jeg lavede portrætprogrammer på radio, at rigtig mange af de politikere, jeg talte med, havde været ofre for en eller anden form for udstødelse, da de var børn. Altså, mange af dem var mobbeoffre, eller bare ikke en del af den herskende klike i klassen. Ikke? Nu har de her politikere enormt stor magt, som de kan udøve i forhold til deres omgivelser. Mm. Er der et element af hævn i deres karrierevalg? Jeg vil mene det. Ikke? Og hvad med mig selv? Ikke? Jeg har en oplevelse af, at mine forældre ikke tog vare på mig, da jeg havde været barn og havde allermest brug for at blive passet på. Kunne jeg finde på nu, når mine forældre får brug for mig, og de ligger ned og ikke kan klare sig selv, at hævne mig ved ikke at være der for dem? Ikke?
Mm.
Altså sådan nogle spørgsmål er da dybt relevante. Altså ind i de mekanismer, der er etableret i os, som får os til at udføre en hævn, som vi så ikke engang vil kalde hævn. Ikke?
Jeg snakket med en venn denne uken, som opplevde en eller annen form for urett for 30 år siden. Og diskutere med sig selv nå, om han skal anmelde.
Nu, efter 30 år?
Ja, og da spurgte jeg, er det oppreisning, eller er det hevn?
Just det, bra fråga.
Fordi man vet jo, at det blir henlagt. Men følelsen av å gi dette mennesket en skramme, sette støkk i personen, gjør noe som røsker opp i roen til et menneske som har ødelagt så mye av ditt eget liv. Det forstod jeg, og da kjente jeg at det forstår jeg så, det kjente jeg at jeg kunne forstå godt.
Jeg gjør ikke det.
Nei.
Nej, jag det... tror inte. Jag skulle aldrig. Jag skulle aldrig ta hem 30 år senare.
Nej.
Men det, hvad hedder det? Nej. Oprejsning kan jo være mange ting. Oprejsning kan jo også være at lære sig selv at lade det ligge. Men hævn, det er en anden ting. Ikke?
Mm.
Jeg synes hævn er et fantastisk fænomen. Altså og meget underbelyst, fordi det er så tabubelagt. Ikke?
Ja. Denne uken så ble løpetrener og far til en rekke løpere i verdenseliten Gjert Ingebrigtsen tiltalt for fysisk og psykisk vold i nære relasjoner mot ett av barna. Det skjedde nøyaktig et halvt år etter at tre av løperbrødrene hadde skrevet en kronikk der de fortalte om hvordan det var å leve opp med Gjert, som de kaller han. De hevda, Jakob, Henrik og Philip Ingebrigtsen, hevda at faren hadde utsatt dem for fysisk vold og trusler i oppveksten. Han benekte, men nå han altså tiltalt for vold mot et av de andre barna. Han har 7 barn. Så spørsmålet, det en hevnaksjon? Disse løperne, de også opp mot 2 andre løpere som nå Gjert Ingebrigtsen trener. De avviste han som trener selv, sin far. De ville ikke ha han som trener lenger. Faren går hen og trener noen andre, som begynner nå altså å springe opp i ryggen på de hans sønner.
Sønnerne, ja. Ja.
Og bare i denne historien, det som gjør det så pikant, at hele Norge har fulgt med på denne familien gjennom flere sesonger som reality. Og der man har hørt Gjert Ingebrigtsen skrike til sine barn, og det går klipp rundt nå som som dette.
Jo.
Nei, Jakob.
Jo, Gjert.
Nei.
Jo, Gjert.
Det bestemmer pappa.
Elisabeth må gå nå. For hun skal ikke være når du kommer hjem igjen, for da skal vi pakke og reise.
Jeg har paktert.
Den gangen satt vi og lo litt, eller litt sånn, hva er dette? Er dette en måte å snakke med sine barn på? Ja, ja, de blir gode å løpe. Og nå får vi altså hele Norge, men også hele verden, følge med på dette som, er det hevn eller er det ikke? Vanskelig å vite. Hva tror dere?
Det här är en offentlig person, så då kan det ju liksom finnas ett allmän intresse kanske i det här om de har gjort en reality show och över det och sådär.
Mm.
Men det du spør til, det om det er hevn eller ej, ikke? Og jeg vil sige, i sådan en konstellation, ikke? Gensidigt her. Altså, hvis de her børn ikke har et element af hævnlyst, ikke, så er de jo helgener, altså, eller dybt utroværdige, ikke? Og på samme måde faren, ikke, som nu har sikkert oplever, at hans børn har svigtet ham, hvis der ikke ligger en hævnlyst i at finde nogle andre drenge, som er gode løbere, og træne dem til at vinde over sine egne sønner, så er han jo også, ikke til at stole på. Ikke?
Ja, men
det er derfor, jeg mener, hævn, altså det er jo en motor, ikke? Altså i os alle sammen, og den her motor bliver jo farlig, når den kommer ud af kontrol, og det er derfor, vi har vores institutioner til for eksempel at stå for straf, ikke?
Mm.
Fordi vi ved jo, hvad der sker i samfund, hvor hævnen er bredt udbredt og accepteret, tolereret, ikke? Men at den skal underlægges et tabu, tror jeg på den anden side er farligt. Altså, fordi det gør os til impotente mennesker, ikke? Ikke at kunne forholde os til vores egen hævndrift.
Mm. Mm.
Du lytter til Norsken, Svensken og Dansken.
Tre tidsbilder fra denne uken. Nazister fra nordiske motstandsrørelsen angriper et sosialdemokratisk tale i Strandhäll i Gislaved i Sverige. Samtidig blir Ulf Kristersson møtt hos akademikere i Lund med ropende demonstranter. Og et tredje bilde, for vi kan tillate oss det. I Maastricht i Nederland var det EU-debatt. 8 partigrupperinger som stillet til valg i EU-parlamentsvalget var representert, er blant danske Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti. Han hadde æren av å stille som representant for partisammenslutning Identity and Democracy, der blant annet tyske AFD og nederlandske Gert Wilders parti har samlet seg. Og det gikk heller ikke uaktet forbi. Men alt dette, alle disse hendelsene, det sier noen ting om hvor demokratiet vårt er på vei, og både om trusselbildet og hva det vi står opp mot i øyeblikket. Hva tenker du også?
Ja, det var flere 1. maj-møten som attackerades av nordiska motståndsrörelsen.
Ja.
Även i Västerås till exempel. Mm. Nej, jag tänker att I Sverige nu så ser vi att de trappar upp helt enkelt. Mm. Men jag tycker att det är ganska läskigt och det är klart att det här är ett allvarligt hot mot demokratin. Det är det ju.
Och samtidigt så har vi alltså den politiska grupperingen då i EU-parlamentsvalget som vi inte har snackat så mycket om, men det blir ett väldigt viktigt val i juni. Der den danske Dansk Folkeparti politikeren stilt på scenen og egentlig gjorde opp med hele den fundamentet for EU da, på scenen.
Ja, så, Anders Vistesen ønsker 10.000 mennesker fyret i EU, ikke? Og den første, der skal ryge, er Ursula von der Leyen. Ikke?
Mm.
Ja, det er rigtigt.
Mm. Men dette sier noen ting om at vi er på vei inn i en situasjon der demokratiet som vi snakket om i forrige ukes episode er under mange angrep samtidig. Og så kan man si at det denne partigrupperingen gjør i Maastricht er å bruke sin demokratiske rett, men til hva? Til å si at man skal ombygge det fundamentet som vi står på.
Men det måste man väl ha rätt att säga. Det ingår väl i demokratin att man får ifrågasätta saker.
Det var faktiskt en väldigt stor diskussion om han skulle slippa till eller inte. Väldigt länge så skulle han inte få vara med.
Om man inte han får säga det där så är det för att vi inte orkar höra honom säga det där i så fall.
Mm.
Jo, ja, men han representerar ju alltså ett vuxande antal människor i Europa, ikke? Så det, man kan ju inte, vad heter det, skubba ham bort på den måde som man önskar att göra det.
Georgi Gospodinov har gett ut en roman Tidstillflykt som den heter i alla fall på svensk. Den bulgarske författare och Viktor Malm i Expressen skriver att han graver djupt i vår samtid och säger att politiken är blivit dement. Alltså det är en tid där folk utan framtidstro flyktar in i fortiden.
Mm.
Och hvis vi säger att politiken är blivit dement, att vi flyktar in i fortiden, så är ju det nettopp en sån situation där populister vänstre och högre sidan kan flykte in i den. Och det är en ganska depressiv situation att vara i, eller vad tänker där?
På vilket sätt menar du att vänsterpopulister flyr
flykte in i fortiden? Ja, du hörte ju det när jag sa RU-ledaren som flyktade tillbaka till Lenin.
Ja, ja, men hon är väl inte så representativ, tror jag, för...
Nej, men det är representativ för den så kallade hästesko-teorin, håller jag på att säga. Alltså, man har ju ett fällesskap ytterst höger, ytterst vänster i en del politiska saker i ögonblicket, som vi ser på en tydligare måte än vi har gjort på väldigt länge.
Jo, jo, men, altså helt klart, jo. Protesterne i Danmark kommer fra altså alt det her disruption, ikke? Alt det her med hvad hedder det, ødelægge forsamlingers mulighed for at udtrykke holdninger, som man ikke er enig i. Det kommer jo fra venstrefløjen i Danmark, mens det kommer fra åbenbart fra højrefløjen i Sverige. Ikke?
Jo. Okay. Men jeg fatter ikke henne som venstrepopulist overhovedet, den her.
Ja.
Röd ungdom, då skulle de inte prata om vita gamla män. Det är ju bara att stöta bort folk. Det är att göra sig väldigt, väldigt, väldigt exklusiv. Det är ju inte populism.
Men Viktor Malm, han menar att nostalgiens gift sprider sig och tränger in i politiken.
Ja, men det är sant. Det håller jag med.
Och nostalgi som gift... När vi snackar om ålderdom i tillägg så ligger det ju någonting där då.
Men jag är ju själv svårt att ha någon framstegsoptimism med tanke på vilka krafter som styr världen, så att jag kan väl inte tycka att det är helt fel att man ibland drömmer sig till.
Men det där jag tänker kanske vi ska ta på oss ett ansvar då också. Vi säger att du sa att du är trist, detta EU-parlamentsvalget, det handlar om att stämma mot något man inte vill ha in istället för att komma upp med ett alternativ. Mm. Kanske vi ska bara rätt sätt börja och snacka högt om ett alternativ för en bättre värld.
Ja, det kan bli spännande. Det är väl det som är problemet, att jag själv ingen fantasi för ett alternativ skulle se ut.
Men det är ju också, alltså oppositionsformuleringar är mycket lättare på en eller annan måde. Ja. Att vara i protest, ikke, att råpa högt, är mycket enkelt och, vad heter det, lige till. Men det med liksom att tala uppbyggligt om noget er mere svært, måske, eller?
Det er også svårt, tycker jag, att fundera över hur kommande samhällen ska se ut, eftersom det är en sån extrem teknikutveckling nu, så att det går inte ens att fantisera om vilka möjligheter det ger eller vilka problem vi står inför och så vidare. Men det är ingen ursäkt att inte dagdrömma, men...
Grejen är att vi snackar bara om hur illa det kommer att gå, samtidigt som vi lever så gott av att det har varit så stor teknologisk utveckling.
Det är också sant. Det är också sant, men
ja,
lite större, lite bättre resursfördelning om jag får vara med och bestämma hur det ska vara.
Ja.
Det tror jag, men det är inte det EU-valet handlar om.
Men det är riktigt, alltså i vad du säger, Hilde, det går faktiskt skide gott. Alltså Novo Nordisk ska uppjustera deras förväntningar till 2024, ikke? De salget är steget med 22%, ikke, siden sidste år. Samtidigt så har statsminister Mette Frederiksens popularitet været dalende siden sidste år, og lige nu der viser den seneste måling, at Socialdemokratiet er nede på 17,6% af vælgerne, så det går faktisk skide godt, hvad hedder det, i Danmark i hvert fald.
Norsken, svensken og dansken.
Abba Benny, han har begynt å lage jingler for svensk radio. Det synes jeg var en fin nyhet i for forrige uke også.
Jeg elsker det. Jeg elsker at Benny Andersson, han skulle kunne skrive jingler for Pepsi-Cola eller vad som helst, blir rikast i världen. Men han lägger sin kreativitet på det allmännas bästa, oss radiolyssnare.
Vad tänker du, Hassan? Ska vi be Benny Andersson att lage en jingle för oss?
Ja.
Ja, ja, det var en god idé. Låt oss göra det helt klart. Ja.
Ska vi gå ut på Thank You for the Music då?
Ja. Vilken bra idé.
Ja. Det var din idé då.
Visst var den bra?
Ja, det var väldigt god. Thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty. What would life be without a song? Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler, Eje Norsken, Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR. Redaktør for programmet Ole Jan Larsen. Men du kan altså høre ukens episode alt på lørdager som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.